En podcast från Sportbladet. Let's pretend! Let's pretend! Let's pretend we score the goal!
Vi hälsar hjärtligt välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Mitt namn är Patrik Syk. Med mig har jag Erik Niva och Fredrik Jönsson som hoppar in då när Kalle Karlsson är iväg på träningsläger, tror jag.
Turkiet eller?
Ja, det är väl träningslägerslandet nummer ett. Eller så har han typ dragit till Malaga.
Jag tror Kalle Karlsson har bojkottat Turkiet av politiska skäl och styrt om det till en helt annan destination.
Han är i Västerås.
Exakt. Försökt hyra in sig på Arosvallen, men tvingas konstatera att den hette och annat och är dyr nu för tiden.
Jag tänker börja med att säga så här. 7 poäng. Och sen så får, då får man ju den där reaktionen utav Erik Niva, därför att du kommer vi göra något som Erik tycker väldigt, väldigt illa om, och det är att skriva upp Tottenhams väldigt små chanser till att utmana om den här titeln. För det är ju onekligen så, Chelsea förlorade mot Crystal Palace i helgen. Väldigt var ju chockartat nästan, hur Crystal Palace kunde lösa den uppgiften. Och nu är det ju faktiskt så att Chelsea ska då imorgon möta Manchester City, och då kommer ju tanken, man måste ju tänka den, att om Manchester City slår Chelsea, vilket ju förstås kan hända, och Tottenham vinner mot Swansea, ja då är det 4 poäng som skiljer med 8 omgångar kvar att spela för de här två lagen. Vi måste ju tänka den här tanken, Erik.
Jo, men alltså mitt problem med den tanken är ju att jag vet varför den tänks och på vilka grunder den tänks och vad som blir konsekvensen ifall man sen ska tänka den hela vägen ut. Det är att den skräms upp för att det finns ett väldigt stort medialt intresse av ett titelrace, för ifall vi inte har något titelrace, vad ska vi då gå igång för? Så därför försöker det skapas ett titelrace. Och konsekvensen sen blir ju att när det i själva verket inte uppstår något titelrace, när Tottenham inte närmar sig överhuvudtaget utan kanske snarare får kriga infernaliskt hårt för överhuvudtaget försvara en topp 4 plats, så kommer det bli den här oerhört bakvända sammanfattningen. Oh, Tottenham bottled it again. Nej, det gjorde de inte. De gjorde en fantastiskt fin säsong ifall de till exempel klarar av en tredje plats. Och det är det som är mitt problem med hela den, det ingångsvärdet.
Jag förstår det helt, men tanken måste tänkas.
Det är så given, alltså.
Hur många poäng hade, precis för det här tillfället förra säsongen vid 31 omgången, hur många poäng hade Spurs upp till Leicester då, tror du?
5 är jag rätt säker på.
Men du stänger av. Alltså,
6 är rätt
svar. När det gäller förhoppningar och sånt så stänger man väl av. Man vill väl inte ens tänka de tankarna heller.
Ja, men det är ju också att
personligen, liksom,
den är ju inte inom räckhåll. Det var någon omgång.
Det är ju ett halmstrå.
Det var någon omgång förra våren. Nej, inte när det är Chelsea som är emot. För grejen är att de var inte ens svaga mot Crystal Palace. De gjorde en faktiskt helt okej match. Ja. Och ibland så freak förlorar man.
Match,
ja,
liksom.
Ibland freak förlorar man. Det finns liksom inget i deras spel som tenderar på att de på något sätt börjar tappa eller börjar darra. Det fanns ju ändå någon liten, inte liten, det fanns en jävligt stor osäkerhet kring vad som skulle hända med Leicester City sista 6 veckorna på fjolårssäsongen. Nu händer ingenting, utan de bara öste på som inga andra. Men det fanns någon omgång där, jag kommer ihåg det var runt en vecka när Tottenham hade 2 London derbyn, det var West Ham borta och Arsenal hemma. Och vi tog 1 poäng på de 2. Hade vi istället vunnit båda, så tror jag att det hade varit serieledning. Så det var ändå sådär att om det här händer, går faktiskt Tottenham upp i tät med x antal omgångar kvar, då fanns det ju under just den veckan någon form av rim och reson bakom diskussionen. Nu är vi ju fortfarande 4 om ifrån att ens kunna börja prata på det sättet. Om Tottenham slår Chelsea eller Swansea, om Chelsea tappar mot Man City, om det sen händer ytterligare några grejer, så får vi ta det då. Just nu finns det ingen titelstrid.
För ni har ju mötts färdigt dessutom. Det är ju en sån sak som påverkar det, att man ska mötas och på då sätt har det mer i sina egna händer. Att man i alla fall kan påverka resultat, annars är man ju väldigt beroende av att andra ska göra det som väldigt få har gjort den här säsongen, nämligen ta poäng av Chelsea.
Ge mig en tredje plats här och nu och jag tar det med glädje.
Ja, det...
När Palace hälsade på Chelsea förra säsongen så tog man också 3 poäng. Nu blev det 2-1. Jaha. Det var det i början av säsongen.
Ja. Det var ju för rätt många som tog poäng av Chelsea i början av förra säsongen.
Mm. De, så de kanske hade lite god tro inför den, och så har de ju
mycket möjligt. Men det var en underhållande match. Får man säga. Det var en, framförallt en Wilfried Zaha som är någon slags superform ju. Gjorde det där målet under landslagsuppehållet också.
Christian Ryssland.
Precis, och Christian Benteke gjorde väl också mål mot Ryssland, va?
Ja, det gjorde han i 3-3 matchen där, ja.
Det var ju också ett jävligt märkligt mål det mot Wilfried Zahas mål, tycker jag är fantastiskt. Ja, han gör det ju liksom på egen hand verkligen och hittar den där lilla luckan mellan alla ben. Benteke har ju lite tur så får den där bollen tillbaka. Han fumlar ju nästan fram den och så får han tillbaka nu av Wilfried Zaha.
Jaha, nu pratar vi målen i Premier League.
Ja, nu
jag har satt och funderat vad han säger, vi gjort något skit nu igen liksom.
Nej, men Zahas mål mot Ryssland var också helt magnifikt.
Ja, det var det.
Det var ju riktigt häftigt.
Nej, men Benteke i ligan, det var, jag tycker, den där sista lilla fördröjningen innan han lättade in bollen, det visar ju på en kyla eller ett självförtroende eller en arrogans i straffområdet som helt och hållet bedöms utifrån huruvida han lyckas eller inte. Det är ju, han avslutar det på samma sätt som han slår sina straffar liksom.
Precis, jag tyckte det påminner väldigt mycket att det är så kyligt så att det är nästan har liksom passerar en gräns. För att göra det i det läget när bollen faktiskt har väldigt lite tid på sig, det är mycket folk runt omkring, och bara lägga ner Courtois på det sättet och så chippa den sådär retfullt in den i bortre stolpen. Det var imponerande. Och Crystal Palace, fjärde raka segern, bara släppt in ett enda mål på de matcherna.
Sakho-effekten som vi kallar den både här och i Liverpool.
Det får vi ju nästan kalla den. Han har varit väldigt, väldigt bra sedan han kom dit och var ju en av matchens bästa spelare då.
Ja, men tveklöst. Men hur känner man som Liverpool-anhängare när man konstaterar detta?
Det känns ju... Alltså, man har ju ändå gett upp honom för att Jürgen Klopp vill ju inte ha kvar honom. Han har ju brutit mot regler. Någonstans så handlar det väl också om för Jürgen Klopp att sätta sitt mandat i den här truppen, att ja, men det kanske behövs en scapegoat för att alla ska ta de här reglerna som han har satt upp på riktigt allvar och förstå att sköter man sig inte och gör inte allt på träningen och håller inte alla tider, ja, då riskerar man faktiskt att bli bortpetad från laget, fast man är startspelare, fast man är en stor investering för klubben. Så att det känns väl bra som att vi kanske kan få lite pengar för honom i alla fall om han levererar.
Men det finns inte kvar den där reflexen att ja, men låt honom bara komma tillbaka och spela bredvid en ganska följsamma tips, och ska nog det här bli fullständigt ogenomträngligt.
Ja, det hade ju antagligen kunnat bli ett ganska fint backpar, och det var nog tanken. Alltså, man ser det ju framför sig nu liksom med Matip som defensivt, som sagt väldigt följsam, och Sakho med allting han bidrar med inställning och men också ganska fina uppspelsfötter. Så att, ja, men det har man ju på något sätt räknat bort. Så att jag tror att kan man använda honom som någon slags leverage i, för nu kommer det antagligen handlas mittbackar även i sommar. Och då kan man väl på något sätt få in lite pengar för Sakho och få in någonting annat kanske. Jag vet inte. Samtidigt, jag gillar ju Sakho som person. Han verkar ju vara en genuint trevlig kille när han inte missar tider och tar förbjudna preparat. Så finns det ju någonting genuint och sympatiskt hos honom.
Det är svårt att, är man genuin när man tar förbjudna preparat?
Nej, men jag tänker det,
fråga Kolo Touré.
Ja, men det är svårt att tycka illa om Kolo Touré.
Ja, det är sant.
När Celtic vinner ligan och han kör
dansen. Ja, det är underbart.
Ja, det är bra swag i den också.
Ja, absolut.
Ja. Men Palace klarar sig nu då?
Ja, så de har ju verkligen behövt sina poäng. För med tanke på att både Hull och Swansea, jag vet inte om jag ska säga att Swansea kommer med fart underifrån, men de tar ju i alla fall en del poäng. Mm. Så hade inte Crystal Palace radat upp de här segrarna, så hade det ju sett oerhört kritiskt ut för dem. Mm. Nu ser det ju ut som att det blir ett race om den sista nedflyttningsplatsen. Och varken Hull, Swansea, Crystal Palace eller några andra har idag så svag form att man känner att det är de som åker. Utan det är ju Sunderland och Middlesbrough och sen är det svårt.
Mm. Ja, det är det verkligen.
Men jag tror inte det blir Palace.
Nej, jag tror inte heller det. Jag tror nog ändå att det kommer bli Hull. Och jag tror kanske att Marco Silva är en tränare som vi kommer få se i ett lite större sammanhang till nästa säsong. Han har gjort det väldigt, väldigt bra tycker jag.
Ja, jag är inte alls säker på att de åker, och jag delar ju uppfattningen att han har gjort det väldigt, väldigt bra. Innan
ja, med tanke på hur läget såg ut när han kom,
ja,
alltså
exakt.
Det som verkligen var ett självmordsuppdrag, ja. Så har han ju gjort det helt, helt sensationellt.
Det får man ju någonstans säga om Paul Clement också, för jag tycker att deras utgångsläge var i stort sett lika uselt. Ja. Men innan vi fejdar iväg från Crystal Palace vill jag bara väcka frågan om huruvida Wilfried Zaha hade startat ett engelskt landslag på nuvarande form.
Ja, på bekostnad av ja, vem skulle det vara då?
Ja, det skulle lite vara på bekostnad. Man får mera med sig Sterling.
Ja. Jag tycker inte han petar en Sterling i landslaget. Det gör han ju inte, men han ska ju absolut in i diskussionen, och med en sån med skadorna som är nu till exempel på Adam Lallana, och så finns det ju definitivt ett argument för att han skulle kunna ta en plats där.
Ja, så argumentet upphävs ju, som jag hoppas att du är medveten om, av att han ja, det är ju
att han inte kan.
Nej, exakt, ja, precis, du såg att han i målet. Bort, nej, men det är ju intressant just att han var ju engelsk landslagsman, de hade ju honom. Han var ju här i Stockholm, och om jag inte minns alldeles fel, till och med spelade några minuter när Zlatan Ibrahimovic gjorde 4 mål. Sen så blev det inget mer. Jag vet inte om man ska säga att det skar sig, eller om det bara rann ut i den metaforiska ivorianska sanden. Men han gjorde ju rätt och slett ett A-landslagsbyte och spelar idag för Elfenbenskusten. Och det är ju kontroversiellt. Det finns många som tycker att det är ett jävla ideologiskt tvivelaktigt val, men inga som helst problem med att till exempel Eric Dier spelar för England snarare än spelar för Portugal. Men sen är det ju också sportsligt intressant i och med att han nu börjar vara så pass effektiv och så pass spetsig i sitt spel, att det verkligen finns ett case för att han mycket väl hade kunnat spela för England.
Ja.
Och hamnar man där, så hamnar man vid just hela den diskussionen kring hur England ska förhålla sig till sina dubbelnationalitetstalanger. Ska man försöka knyta upp Iwobi, Zaha och för den delen Raheem Sterling-figurerna? Han hade väl kunnat spela för Jamaica också, såklart. Och hur man egentligen ska göra med det, det är en diskussion som sannoliken inte Sverige och arbetsenel i folket heller är långt borta ifrån. Nej, och den verkligen. Kommer väl kvarstå.
Men det kommer att hålla i sig för Zaha då?
Ja, det tror jag faktiskt.
Alltså talangen har man ju alltid, alltid sett.
Ja, jag tror inte att den poängproduktionen vi ser i år kommer vara en så här ett undantag som känns helt abnormt om några år. Nu är han tillbaka på 2+4 på 30 matcher. Mm, jag tror han kommer ligga runt 10 mål, runt 10 ass. Och, ja.
Så från och med nu börjar det funka det vi trodde skulle börja funka när han var...
När han gick till Man United. Ja,
jag tror det. Men frågan är, håller han för ytterligare en sån utflykt då? Säg att en... ja, men säg att Chelsea ska hinna honom, eller säg att ett Liverpool ska ha in honom som någon slags Mané-ersättare nästa år. Alltså, jag har ju pratat om det.
Vadå Mané-ersättare?
Eller Mané... Ja, men... man menar att man vill ha en bredare trupp. Det har ju pratats om.
Alltså men är backup eller?
Backup, ja.
Aha, nej, men
det var ju döden för honom.
Jag ser ju på Mané som en... ja, han är ju skadad. Vi kommer in på det lite senare.
Ja. Nej, men jag vet ju att Tottenhams intresse är både longstanding och konkret. Spurs var ju inne med ett väldigt Daniel Leviskt skambud precis i slutet av transferfönstret. Det var ju så här helt, det vet jag, 12 miljoner pund eller något sånt där, liksom bara fånigt. Men Pochettino skulle gärna ta in honom. Mm. Det är väl precis den spelaren vi skulle ha haft och utvecklat snarare än att sitta och stångas med din jävla Moussa Sissoko som inte får någon rätsida på hur vi än anstränger oss.
Ja, det
men
inte
ni får
nog
betala mindre för så här, nu fick vi Sissoko.
Ja, vi hade i alla fall fått det förra sommaren, vilket känns som en jäkla frustration.
Men vad kan han kosta nu? 25-30?
Ja,
och det är ännu mindre än Sissoko.
Ja, det beror lite på hur man räknar euro, pund och sådär. Liksom. Men vi ska inte fastna i den frustrationen, men det kan jag tänka mig bli en av sommarens transferföljetonger. Tottenham kommer försöka på Zaha. Jag tror väl kanske inte att Tottenham kommer tillåtas försöka ensamma. Och vart i så fall hela den situationen tar vägen.
Där känns väl som, det kan jag väl köpa, att det kan vara en vettig flytt för honom. En vettig klubb att komma till ändå. Tottenham. Jag skulle vara väldigt korkat att gå till Liverpool och vara någon slags backup till de där spelarna eller välja någon av de andra
klubbarna. Men Liverpool, det känns som att det rimmar inte. Man United har redan försökt med Chelsea spelar med wingbacks.
Och City kan han inte gå till om han har varit i United, känns som. Eller?
Det skulle han kunna göra.
Det är inte bara byta landslag så kan han byta Manchesterklubb. Jag har ingen aning om hur Pep Guardiola ser.
Men funkar han?
Det känns också som det finns det. Är trångt på just den
typen. Ja, det är också i
sig. Det är ju det.
Som sagt.
Så och, nej, det kanske inte
är. Arsenal så blir det nog inget roligt, så då är det vid Tottenham.
Arsenal skulle kunna lägga sig i, det skulle
de faktiskt. Ja, men skulle det bli bra för honom?
Alltså.
Vem vet status på Arsenal i framtiden?
Nej, säger man vet inte vem som tränar dem då.
Nej, fan det där kan bli en dragkamp.
Är rätt säker på att Wenger tränar dem nästa år?
Ja, det börjar ju verkligen luta mer och mer mot det. Men jag kan säga den dragkampen framför mig. Och nu går jag tillbaka dit för att jag inte vill prata om Wenger. Det är för tråkigt, det har vi gjort för mycket. Men när det just blir liksom Tottenham och Arsenal som har en prestigekamp om Wilfried Zaha. Och det kommer givetvis Arsenal vinna för att Daniel Levy bestämmer sig för att nej! De där sista 3 miljonerna på under, de är det nog bäst att vi håller jäkligt hårt i.
Tottenham gjorde ju det igen utan Harry Kane. Nämligen både mål och 2-3 poäng.
Utan Harry Kane, utan några ytterbackar av värde, utan några innermittfältare som startade matchen. Det var en oerhört Pochettinosk seger så tillvida att det var den typen av match som Tottenham aldrig vann före honom. Och som Tottenham i allt högre utsträckning vinner med honom. För det var verkligen inte bara Burnley borta utan Harry Kane. Det var ju en startelva som gav en anledning till bryderier. Och sen var det ju hela innermittfältet som försvann skadade på 3 minuter i slutet av en dålig första halvlek. Att därifrån ändå gå in i omklädningsrummet, säga det man behöver säga, få en reaktion man behöver ha och faktiskt springa hem matchen rätt komfortabelt till slut. Ja, det var ett ytterligare styrkebesked.
Särskilt mot Burnley med tanke på vad de
Jeff,
har gjort.
Jeff Hendrick gav ju också en liten present i den matchen. Var det inte 2-0-målet som det var han som tappade, va?
Ja, det var ett bolltapp där på mitten. Och, ja, det var det väl. Det känns inte som jag tänker tillbaka på den matchen och säger att den förlorade Jeff Hendrick åt Burnley. Tottenham var bättre än Burnley. Över 90 minuter, ja. Över de avslutande 45, tveklöst. Och Burnley har ju alltid sitt spel och sitt bombardemang, men de kom ju aldrig nära att hota Tottenham. Och det är ju ett väldigt starkt betyg åt kanske framförallt mittförsvaret, den förbättrade förtongen, den så gott som felfria Alderweireld skyddade ju verkligen den ganska porösa Hugo Lloris matchen igenom. De försvarade mot Ashley Barnes snabbhet utan problem. De försvarade inläggen mot Vokes och så har Ashley Barnes, Ashley Grays snabbhet och Barnes tyngd. Så det var väldigt, väldigt bra defensivt.
Och i söndags så spelade Manchester City, som nu ska möta Chelsea imorgon. Manchester City mötte Arsenal i en ganska på något sätt ödesmättad match, inte minst för Arsenal. Det var gott om protester. Och någonstans, min analys är det, av det vi har varit inne på det tidigare, jag och Kalle, är väl att Manchester City återigen, med sig till det vi har pratat om tidigare, slarvade bort en seger. Det kändes som att City hade den här. Och som de har gjort ganska många gånger den här säsongen, liksom dragit ner på tempot, försökt kontrollera, inte riktigt kunnat, och istället då bjudit in motståndet när man försöker dra ner tempot och på Pep Guardiola-vis bara dominera, bara ha boll i hav, spela runt, få mycket passningar sinsemellan på mittfältet.
Han satte Jaja för att göra just han det. Satte, du fattar det ju själv.
Han sätter in Jaja Touré. Alltså i en match där som Manchester City verkligen har kontroll på, känns som. De är mycket bättre. Det känns som att det här kommer de springa iväg med ett par bollar om de bara fortsätter så här.
Men det ska
de
vara mot Arsenal också.
Ja, sätter in Jaja Touré som drar ner på tempot. Istället så bjuder man in Arsenal i matchen och så blir det 2-2. Ett resultat som inte gynnar någon i slutändan. Och även om Arsene Wenger hävdar att det stärker dem moraliskt och så vidare. Det ger ju vad jag vill
men
för.
City hade väl varit med hyfsat
Ja, vid 3 poäng där så hade de väl legat 60, en då? Poäng bakom Spurs, va?
Ja, något sånt, ja. Och då sådär. Hade det ju varit relevant att se tillbaka på höstmötet mellan Man City och Chelsea och konstatera precis det du är inne på, att varför släpper de upp motståndare med kniven mot strupen? För där hade de ju det där läget i matchen när de ledde med 1-0 i paus, när de går ut och är klart bättre i andra, där De Bruyne skjuter i ribban från 2 meter och de på något sätt ändå lyckas tappa det till, blev det 1-3 till slut, sista halvtimmen. Skulle man liksom vrida den poängfördelningen och istället ge Man City 3 poäng för seger, beröva Chelsea på de 3 poäng de fick och lägga till en Man City-seger i söndags, då hade det ju varit titelrace på riktigt. Då hade man verkligen kunnat prata om små marginaler i slutändan ändå. Hade bara
och vi är inne på det här med Pep Guardiolas liksom fixidéer. Att det finns liksom, han har ju några principer som han har så oerhört svårt att tumma på. Hur spelet än ser ut. Det är det här med uppspelen från backlinjen och från målvakten som alltid ska vara kortare, det får aldrig tjongas. Och det är det här att man ska alltid dominera mittfältet och man ska ha possession och man ska äga matchen på det sättet. Oavsett hur spelet ser ut före det.
Om du har varit tränare som han har varit i de klubbarna han har varit med, de spelarna han har spelat och det han har vunnit, så tror jag fan att han tror på sina idéer. Och det är därför vi får se de här sakerna dyka upp.
Men det som är så konstigt är att han ändrar. Han sa ju själv att han var väldigt missnöjd efter första halvleken för att han tyckte att de hade alldeles för lite boll centralt. Han sa det själv efteråt. Han tyckte att första halvleken inte var bra från Manchester Citys sida. En halvlek som är klart bättre än den andra för alla oss andra som tittar, eller? Jag förstår inte riktigt hur han funkar.
Jag sitter nu och försöker dra den historiska parallellen och inser att jag är sårbar eftersom att jag inte kommer ihåg precis alla matcher som har spelat genom hela historien. Men är inte det här...
Nu är jag lite besviken.
Ja, jag också. Men det här känner jag väl inte riktigt igen, att de just har matcher och sen ger bort dem. Det gjorde de väl inte i Bayern München. Då körde de bara på och vann med 9-0 mot Ingolstadt.
Ja, exakt. Nej, jag känner inte heller igen att det är liksom...
Det är väl just ingenting som är genomgående.
Det är någonting som har varit med Manchester City nu den här säsongen. Ganska tydligt i flera tillfällen.
Ja, men... och när det bottnar väl med all säkerhet i det där med att han vill ha kontroll. Han vill känna att det här dikterar vi matchbilden. Och den engelska fotbollen är ju mycket mer kaotisk och krockartad än framförallt den spanska av sin natur. Och det är möjligt att han är väldigt obekväm med den där känslan av slumpmässighet i matcherna. Den vill han eliminera. Nu ska vi verkligen ta greppet över det här snarare än att bara lita på att det kommer en rätt studs som går till Agüero och han kan vräka in bollen. Ja, det kanske finns något i det. Men... jag är inte riktigt klar med den tanken.
Nej.
Men att han tror på sina idéer och kör sina spår.
Ja, jo, absolut.
Alltså, det har han ju alltid gjort. Det har vi ju sett i Champions League när han gjorde märkliga saker. Han struntade och vila spelare som man tycker att man borde göra. Det fanns ingen kraft i benen på spelare. Man undrade varför han inte gör detta. Man tycker att det är liksom obvious som man sitter vid sidan av som någon slags lekman. Men så enkelt kanske det inte är.
Nej, det är klart att det är så. Ja. Men det är ändå, man försöker liksom ändå backtracka och vara efterklok. Ja, det var så här han tänkte. Eller att man, det är så, jag tycker det är väldigt svårt att försöka fånga upp just hur han har resonerat. Det tycker man brukar kunna göra i efterhand. Även om taktiken har blivit fel och utfallet inte blivit som tränaren i fråga har tänkt sig, så brukar man ändå kunna tänka tillbaka så, ja, men det var nog så här han ville. Eller han förväntade sig att motståndet skulle ställa upp så här. Eller
ja, men är vi inte där då just med det här att han gjorde den här förändringen för att han ville ha större kontroll över spelcentrumet. Jag tycker väl att det går att backtracka honom. Jag tycker däremot att han är väldigt svår att förutse. Just att han gör förändringar som man trots sin empiri och sin pepp-erfarenhet inte riktigt klarar av att förutse. Sen går det väl att få ihop i efterhand ungefär hur han har resonerat. Men jag såg ju inte framför mig att han skulle köra Jesus Navas på högerbacken. Sen i efterhand, han skulle springa mot Alexis liksom, det var tanken. Och det förstår jag väl någonstans tanken bakom. Sen är jag väl inte säker på att det blev så där jättelyckat. Det var kanske inte Navas som var förklaringen till att Alexis var ganska blek. Men jag kan väl få ihop det. Däremot hade jag som sagt inte kunnat förutse det.
Nej. Dagen innan så hade vi också ett Merseyside derby där det som det brukar göra när matcherna smällde ganska rejält. Och Everton, det var någon som satte det här i en historisk kontext på ett lite roligt sätt. Och nu kommer jag låta lite självgod som Liverpool-supporter då, men det är så vi tar.
Det är så ni är.
Det är så vi är, precis. Nej, men senast Arsenal vann på Anfield så har då...
Everton.
Senast Everton vann på Anfield så har alltså Blackpool lyft sig från fjärde divisionen upp till Premier League, vunnit på Anfield och sen åkt ner till fjärde divisionen igen.
Ja, det var ju någon så där liksom, Everton hoppas kunna festa som om det vore 1999. Och ja, därav för att det var senast de kunde festa.
Ja, precis. 14 gånger.
Jag minns inte deras senaste. Den 99, vad kan de haft för lag då? Det var inte så att Danny Cadamarter och de här, det var något.
Det var ju Duncan Ferguson förstås.
Det var fortfarande det. Det
måste det ha varit. Och hade de mer? Det står still nu.
Ja, jag har ingen bild av den matchen.
Nej, jag har inte heller någon minne av den. Daniel Forsberg undrar... Ross Carte Blanche Barclays pakt med domarkåren. Jag vet inte om ni kommer ihåg första mötet den här säsongen när han
small lite grann där,
när han försökte sparka benen utav Jordan Henderson. Nu var Dejan Lovren framförallt, Emre Can först men sen Dejan Lovren som fick smaka på de där dobbarna. Det är uppenbart att det är en Liverpool lad som vet att det här mötet är speciellt och att han blir lite övertänd. Jag har ju sett det på en del andra Liverpool-spelare och Everton-spelare genom åren. Det finns en Steven Gerrard och sådär som har varit lite övertänd i just det här mötet.
Ja, nej, men det finns väl någonting i att Gerrard kom in och var övertänd. Och ja, han hoppade in tacklingar som var helt vanvettiga. Men någonstans skulle jag väl ändå säga att ja, han var liksom övertänd och Barkley blir mer ful. Alltså han är ju... Han är ju ännu farligare.
Han är mer cynisk. Ja, alltså det, är liksom,
lite, det är lite mer så liksom just höjda sulor och verkligen hänger kvar med fötter.
Ja.
Och,
ja, den på Dejan Lovren är ju stygg.
Ja, alltså. Det är den faktiskt. Den är en legbreaker. Ja. Alltså, nu visar Fredrik Jönsson precis det laget. Ah, nu,
Owen och Fowler i Liverpool.
Men, kolla Evertons lag.
Alltså, yes.
Ja, Francis, jag förstår jag gjorde målet när jag tänker efter. Men det är alltså Abel Xavier.
Ja, och just det.
Alltså den jävla backlinjen. Eller om Abel Xavier, det är massa backar. Men det är så jävla gamla backar. Det är alltså Abel Xavier, det är Michael Ball som spelar vänsterback antar jag. Och sen är det alltså innebackar med Dan och Richard Gaff. Alltså Richard Gaff, den gamla Stockholmsfödda skotten. Han var ju urgammal redan i VM 90. Liksom. Han måste ha varit 47 år vid det här läget. Är det en Stan Richard?
De gör så 1-0 efter 4 minuter. Nick Baum, vi hittar fram till Francis Jeffers.
Det är ju kvalitet.
Överlöpar Nick Baum som vi spelar.
Nej, det är Campbell som gör målet. Det är alltså
Kevin Campbell. The old war horse.
Herregud
alltså Richard Gaff.
Ja, den där matchen börjar nästan krypa tillbaka till minnet nu.
Redknapp. Bayer, Smise, precis. Owen, Fowler, Carragher, Hyppie.
Mm. Han var ändå bara 37 då, Gaffa.
Alltså var han.
Ja, det känns som att
var det sista matchen han gjorde?
Efter Everton gick han till något som heter Northern Spirit. Vad fan är Northern Spirit? Låter som Australien eller något.
Ja, jag tror att det kan vara det, va?
En fantastisk match där.
Ja.
Jag vet inte riktigt vad vi var någonstans.
Men ni vet att han är född i Stockholm. Svensk mamma, Richard Gaff.
Ja, ingen aning.
Det måste vi hänga kvar vid.
Ja, det kan vi göra.
Kan man bara,
vi kan väl konstatera det i alla fall.
Reportage framöver.
Ja. Tillbaka till matchen.
Nej. Spelade han mot Sverige i VM 90 är frågan jag ställer mig.
Då var VM 90, då måste han ha varit då 26.
Ja, då var han 28 i sin prime liksom. Ja. Men tydligen his international career was ended prematurely after he was critical of coaches Andy Roxburgh and Craig Brown and withdrew himself from further selection.
Han pensionerade sig från landslaget tidigt då.
Han insåg sina begränsningar och så sket han i det.
Han var bra, Richard Gaff, Tottenham legend för fan. Ja.
3-1 blev det till Liverpool i alla fall efter några fina mål och några tveksamma målvaktsingripanden får man ändå säga.
Även om jag måste bara protokollföra mitt missnöje med att du försöker vrida tillbaka konversationen till sånt som är relevant. Men ja, nej, jag tror att jag i det här som i många andra sammanhang har varit misstrogen gentemot Robles även tidigare. Jag ser inte en Premier League-målvakt i honom, och det är klart att det är ett problem för Everton. Jag tyckte väl att det mest intressanta egentligen med hela matchen var Komans laguttagning, så tillvida att han vågade.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Gadde, eller var dum nog att satsa på så väldigt mycket.
Det var väldigt mycket talang och väldigt lite erfarenhet.
Ja, och liksom det var ju ändå de här, vad var det, Mirallas och alltså det fanns ändå erfarenhet på bänken. Ja, det var inte så att absolut. Han var helt bakbunden och var tvungen att spela alla de här ungtupparna.
Mirallas, Gareth Barry och...
Ja, just det, Gary, apropå erfarenhet.
Man känner att han kanske ville ändra någonting efter så många år utan vinst.
Ja, jo, måste vara, men de hade ju ändå en, de hade ju bra flow i ligan, men jag vill ju för sig alltid tyckt att den där uppryckningen har varit rätt mycket av en chimär. Bra mot Man City där vid jul tveklöst gav helt ny energi till deras säsong, men därutöver har det ju varit en tacksam matchsvit som de har stått inför. Och när de väl har fått lite tuffare utmaningar så försvann de ju uppriktigt sagt både på White Hart Lane och på Anfield. Mm. Och det blir ju inget mer. Det blir en sjunde plats at best för Everton. Och
jag tror inte det blir något mer på Old Trafford ikväll heller. Det blir nog jobbigt för dem med Zlatan tillbaka.
Ja, det måste det ju vara. Ja. Det måste det ju vara.
Och det som har diskuterats mycket efteråt också är ju Sadio Manés skada. Det befaras ju att det är en korsbandsskada.
Det till och med. Jag hörde nu att det fortfarande var liksom svullet och att man trodde att han kanske skulle missa rätt som säsongen. Men korsbandet alltså.
Alltså det som det som har diskuterats, det har ju inte kommunicerats någonting egentligen.
Det
har,
utan det, vad är det för diskussioner?
Är ju spekulationer. Okay. Men det som är att han, just det att han kunde gå av plan själv. Han gick ju också för egen maskin ut från arenan. Och det är ju typiskt en sån...
I'm okay i mixed zone till och med.
Ja, precis. Men korsbandsskada är ju en typisk sån skada som du kan gå på direkt efter. Som vi som är pessimister...
Kommer tillbaka om 7 månader. Lost a yard of pace! Ja,
det är ju precis det som man är lite bekymrad över. För att är det en korsbandsskada, då missar han ju inte bara resten av säsongen, utan då missar han hela försäsongen. Och kommer in någon gång i, ja vad ska vi tro då, oktober, november ska han in och börja spela fotboll igen.
And that burst of explosivity.
Ja, och då, vi vet ju alla hur korsbandsskador kan, vad det kan göra med fotbollskarriärer. Så att det är ju minst sagt oroligt just nu i de leden. Vi får se, vi har som sagt inte kommunicerat sen vad det är, men han lär inte spela imorgon mot Bournemouth i alla fall. Det kan vi vara säkra på.
Dåligt.
Hörde ni, vi tog ut en svensk Premier League 11 med svenskar som har spelat där för 2 veckor sedan när vi hade förra avsnittet. Det föranledde en diskussion.
Vad är Edman med?
Edman var med.
Han var det, skogen.
Ja, det var lite diskussion ifall Erik Edman skulle spela där eller ifall vi skulle stoppa ner en Sebastian Larsson kanske på en ytterbacksplats.
Alltså K-mark var på andra ytterbacken då eller?
Nej, Martin Olsson.
Vadå, så ni peta K-mark?
Ja, det gjorde vi nog.
Det är ju helt befängt. Att, ja, men faktiskt att Edman går före K-mark är ju helt befängt. Visserligen kanske K-mark helst vi spelar på andra ytterbacken, men det är klart att ja, men om ni kör Martin Olsson, kör ni två vänsterbackar?
Men du får möjligheten att, göra om det här.
Ja, men om ni körde två vänsterbackar och Peter K-mark.
Nej, vi körde ju Sebastian Larsson.
Ni flyttar ner Sebastian
Larsson på högerbacken.
Det är ännu mer sinnessjukt.
Du får ta upp det här med Kalle Karlsson. Det är han som är fotbollstränaren här.
Så fan, att, västeråsare bara hugger varann i ryggen. Alltså, det är mycket ska jag höra. Ja, det var helt bisarrt. K-mark ska ju absolut spela ytterback. Edman är ju faktiskt... överskattad i ett Premier League-sammanhang ifall han kommer med en sån här elva. För även om han vräkte in ett mål på Anfield och även om han var bra under sina första säsonger i ett darrigt Tottenham, så hände det faktiskt någonting med honom. Han fick en hjärnskakning uppe på Goodison i en match och blev aldrig sig lik igen efter det. Och sen flyttade han ju upp till Wigan, återvände till White Hart Lane, spelade för Wigan i matchen som blev 9-0 till Spurs, och typ alla mål kom från Erik Edmans kant.
Ja,
bara det måste ju faktiskt
diskvalificera honom. Det måste ju knäckt honom fullständigt. Men det jag tänkte göra nu, och det som då blev frågan som kom ifrån Rico. Han undrar, hur skulle nordisk Premier League 11 klara sig mot en asiatisk eller en nordamerikansk?
Rätt bra ändå, min spontana känsla.
Precis, ja, men den skulle ju det. Jag börjar då med att jag har då tagit ut en asiatisk elva. Det här är, backlinjen är svår alltså. Det är svårt att ta ut en asiatisk backlinje.
Kommer Yoshida med så har du problem direkt.
Alltså Yoshida är ju med.
Ja, nej, det är inte jättelovande.
Nej, precis. Jag har till och med flyttat ner en Jisung Park i backlinjen för att få med honom.
Rollspelare alltså.
Ja, precis.
Vem står i mål?
Al-Habsi.
Ja, såklart. Ja. Omans bidrag.
Precis. Ben Haim, som back. Och sen har jag tagit med...
Vi räknar Israel till Asien alltså.
Israel i Asien.
Okej, då vet vi.
Det är väl bara i Melodifestivalsammanhang som det är.
Ja, så i fotboll skulle väl någon kanske invända att de brukar hamna i europeiska sorteringar. Men...
Ja, men de... ja, precis. Men jag tycker att det är Asien.
Ja, okay, det är noterat.
Ja. Det är också för att vi ska få ihop den här jävla elvan. Det finns inte så mycket asiatiska backar. Jag har till och med fått ta med Jihai, gamla citybacken, den kinesen, som spelade där
Sun Jihai. Ja. Det var väl han som de ljög in i deras Hall of Fame för att ha någonting kul att visa upp när den kinesiska statschefen var på besök här om året.
Ja, det kan väl stämma.
Jag är ganska säker på att det var så. En total jävla...
En dussin lirare som...
Ett totalt jävla svek mot allt vad idrottslig rättvisa stod för. Värre än att ha med Erik Edman i en svensk drömmelva.
Han är i alla fall med i en asiatisk
drömmelva. Vadå, som vänsterback eller?
Han får väl bli... Jag hade egentligen då tagit ut en trebackslinje, för jag hittade liksom inte...
Yong Pyong Lee, skojar du med mig?
Yong Pyong Lee?
Spurs, spela vänsterback för Spurs. Tog över efter Edman. Vi var tvungna att bli av med en jävla Atuba någonstans där i mitten också. Men sen tog vi en Yong Pyong Lee från PSV. Alltså det PSV-lag som var det senaste utanför de fem största europeiska ligorna.
Han har trillat ur min hjärna i alla fall.
Kan detta på?
Ja, men vi tar
han var bra.
Han har kring folk från europeiska Israel.
Ja, just för han är inte inneback. Men
då petar vi Jihai då. Och sen har vi ett mittfält då som är lite mer intressant. Fyra stycken där vi har Mkhitaryan till höger.
Armenien tillhör?
Tillhör Asien.
Okej.
Nu får du ge dig. Det är väl bara nu, ja, de är med i Melodifestivalen möjligtvis, men visst fan är Armenien Asien.
Alltså de spelar ju tveklöst i Europas
kvalgrupp.
Det är Europeiska konfederationen.
Ja, utan tvekan. Alltså.
Och till Danmark och slår det landslaget med fyra på parken.
Ja, det ligger i alla fall i Asien. Hur de delar upp världen, det bryr jag mig inte om.
Du har egna gränser.
Jag drar egna gränser. Men vi får ju få ihop den här. Centralt så har vi Kagawa förstås.
Han var ju inte bra i Man United, men det är bra spelare så visst.
Och sen så stoppade jag in Ki bredvid honom, som ju inte är någon toppspelare men som har varit bra.
Swansea Ki.
Ja,
han är väl helt okej.
Och jag hade lite svårt, men Odin Wingi är ju född i Uzbekistan. Det var inte lätt där, kan jag säga. Men en Benayoun förstås måste ju in på ett sånt mittfält.
Israelkvoten igen
alltså. Israelkvoten igen, ja. Så att då skickar vi ut honom på vänster. Och sen har vi ett anfall då med Okazaki och Jongmin Son.
Ja, det känns ju som att du har missat någon, men det är svårt att ta.
Det är klart att jag har.
Svårt att ta någon så här från top of one's head.
Förutom det att jag inte har att jag har tänkt världsdelar utifrån så som jag ser huvud. Världen ja. Och inte utifrån hur FIFA har delat upp den. Det kanske jag kunde ha gjort, men det har jag inte gjort.
Det finns för fler japaner alltså. Så, det fanns ju de här Inamoto, vad hette han, den lilla killen som var uppe i Wigan och vände och hamnade i Holland från Arsenal.
Rio.
Ja, exakt, Miyashi. Ja, precis. De var väl okej.
Okay. Jag har en bubblar här också som kanske skulle in egentligen i anfallet. Och det är ju Hakan Şükrü, spelade ju faktiskt. Han kom ju från den asiatiska sidan utav Turkiet.
Asiatiska sidan av Turkiet. Ja, då har du ett rätt stort urval. Då är väl alla de här Tugay och de aktuella för spel.
Ja, det borde de väl vara. Men ska de in då?
Ja, alltså...
Hakan Şükrü spelade ju 9 matcher för Blackburn.
Det är ju också just definitionen, har de varit bra i Premier League eller har de varit bra någon annanstans?
Ja, det är ju det, är ju det. Men någonstans så får de ju varit bra i Premier League. Men det, vi kommer få problem med det i nordamerikanska laget sen också, så att
men
det...
i så fall kan du börja jassa alla ryssar öster om Ural också ifall du...
Ja, men hur många är det då?
Ja, det är inte jättemånga, de är inte jättebra heller.
Jag var nämligen där och googlade lite också, försökte hitta några ryssar som har varit bra.
Arshavin är ju från Sankt Petersburg, ja, så han är inaktuell. Pavlichenko kommer från någon bonhåla långt ut i landet.
Så ja, han var ju bra i 3 matcher liksom.
Ja, gjorde ju,
han gjorde ju 4 mål på sina 4 första touch eller något sånt där, sen gjorde han inte så mycket.
Nej, hur dålig var det jaga i fulla?
Ja, han var väl, han skulle kunna gå in i den här diskussionen.
Ja, Diaga, Diaga var också med i diskussionen här, men han blev petad utav Ki.
Men
Nakata var ju på lån någonstans här också.
Ja, det var en Bolton va? Ja. Som alla andra. Mm. Ja, ifall man ser till så här liksom career achievement så måste ju han med. Mm. Måste väl finnas fler iranier också.
Ja, det var därför jag började googla på iranier, inte Diaga.
Ja. Ja, men det är i alla fall vårt alltså, nordamerikanska elva då. Oh. Den är inte lika strukturerad här, men vi ska försöka få ihop den.
Målvakter finns det ju gott.
Målvakter finns det hur många som helst. Någonstans vill jag stoppa in Brad Friedel där, för att jag gillar Brad Friedel. För han har haft såna matcher som har varit helt jävla omöjliga att göra mål på. Men det är väl Tim Howard som ska in där.
Ja, det är väl det. Casey Keller. Nej, jag accepterar.
Då har vi en högerback då. Som du känner igen, Erik Jedlin.
Det är André. Ja, då är det ingen vidare konkurrens.
Nej, det är ju inte det. Det har varit rätt knepigt här igen.
Dra ner John Harkes är mitt snabba råd. Han kunde spela högerback.
Ja, okej. Okay. Kanske vi skulle göra det istället då. Sen har vi en,
ja, det tycker jag.
Mittbacker har vi Wes Morgan förstås. I Nordamerika. Det är ju ändå Jamaica.
Ja, det är den konfederationen. Det är det ju. Ja, men då öppnar vi upp hela CONCACAF.
Jag pratar världsdelar.
Ja, okej. Okay. Ja,
Jamaica tillhör Nordamerika.
Men tillhör hela, tillhör liksom hela
Västindien tillhör Nordamerika.
Okej. Okay. Ja. Så då kan vi ta alla horder av kubaner och haitier.
Ja, men vi har en Dwight York som kommer in lite, det är honom som du är ute efter. Och vi har då, det blev 3 stycken mittbackar här. Boca Negra och...
Kan spela ytterback.
Ja, han får spela vänsterback då. Och Oguchi Onyewu var ju en sväng då i England, för han var nere och brottades med Zlatan i Milan, i Newcastle.
Finns var det han inte bättre än så? Alltså, känns amerikanska mittbackar måste vi väl ha haft?
Nej, alltså jag har googlat. Fan, jag har googlat och googlat. Det finns super. Säkert, det finns de som är bättre än vad jag är på att googla. Men vi har ett mittfält då, som är lite roligare, där vi har en Raheem Sterling ute till höger, för han är faktiskt född på Jamaica.
Ja, då kör vi födelseorter alltså.
Men vi får ju, vi måste göra det lite.
Men vad fan, så här kan du väl inte göra? Du kan ju inte bara ta han och köra han i det här laget. Det är ju helt befängt.
Varför då? Han är född på Jamaica.
Men han kommer inte spela för Jamaica.
Nej, det är klart.
Där går du ändå över en gräns som är helt sjukt. Det är precis som att ta
Richard Gaff i det svenska drömmen.
Ja, exakt, det funkar ju liksom.
Ja, men det gör vi i sådana fall.
Nej, sluta.
Ja, du är ute på tunn is.
Ja, vad fan, ni får se vad fan ni vill.
Det var okej okay innan ett tag, men där gick det över gränsen.
Vi har centralt mittfält med Landon Donovan och som ju var på lån till Everton i ett par vänder. Och Clint Dempsey.
Oerhört obalanserat.
Ja, det blir väldigt väldigt offensivt. Och sen så har vi då John Barnes ute till vänster, som då också
Alltså, din kvotering är ju helt
född på Jamaica. Och sen anfallare så har vi då Chicharito och Dwight York.
Roy Weggele.
Va?
Roy Weggele måste få speltid.
Måste han det?
Ja, alltså en genuin amerikan. Men just om man räknar in folk som är födda i Västindien, då måste det finnas ett oerhört stort urval.
Födda men spela i ett annat landslag, ja. Då skulle du kunna plocka liksom
Sturridge, han född på, nej, han är inte född på Jamaica, va?
Nej.
Men nej, det finns gott om spelare där ute.
Nej, men det är inte så många fler utav kvalitet faktiskt som är födda på Jamaica. Det är John Barnes, Raheem Sterling. Wes Morgan är väl till exempel inte född på Jamaica ens, utan han är ju född i England. Men spelar för. Så därför tycker jag nästan att Sterling och John Barnes är mer med på det här laget än än vad Wes Morgan är.
Nej, jag tycker de underkänner hela laget faktiskt.
Ja, ja, det är vi, absolut. Och sen hade vi en nordisk elva som skulle in där då. Shit, vad tiden springer iväg här. Men jag tyckte det här var svårt. Ja, det här är ju därför som det har blivit så här, för att jag känner att jag.
Men du tänkte du bara peta både Weggele och John Harkes helt okommenterat?
Ja. De har inte funnits med överhuvudtaget i diskussionen.
Det är ju katastrofalt.
Ja, men stoppa in dem då.
Harks drar vi ner på högerbacken och sen petar vi dina expats och låter Weggele utgå från en ytter, gå in och göra några överstegsfinter.
Och så slänger vi in vem då på istället för John Barnes då?
Men då får vi flytta ut Dempsey eller Donovan på en naturlig position och någon jävla bollvinnare. Får vi köra Jeff?
Alltid då, eller?
Får vi köra Jeff Cameron bara därför?
Ja. Ja, och sen skulle vi då ha en nordisk elva. Det är ju lite lättare. Vem har vi mål då? Ja, det är ju Schmeichel, det finns ju liksom ingen annan.
Finns det ingen som är född i Sverige men har spelat någon annan?
Ja, vi var ju inne på en Gaff.
Varför kom inte Owen Hargreaves med?
Owen Hargreaves, ja. Det är en bra fråga.
Det är inte klokt.
Nej, det är inte klokt faktiskt. Det var ju bara slarv.
Ja. Okej, men Schmeichel då?
Schmeichel och sen en högerback.
Rolle.
Ja.
Måste det väl vara? Jag märker på din reaktion att du inte hade honom. Vad hade du?
Nej, jag har faktiskt inte tagit ut den. Jag tänkte att vi skulle göra det tillsammans.
Ja, det var bara det första namn som kom upp i huvudet. Så Rolle säger jag.
Ja, varför inte? Så mittbackar, Hyppie ska väl vara där.
Ja, det tycker jag väl.
Mellberg eventuellt.
Ja,
före Hangeland till exempel.
Så är det de här som var med och vann Champions League med Man United, Ronny Johnson och dem.
Ja, precis.
Men han var inte så blixtrande bra. Jag kan nog leva med Mellberg, känner jag spontant. Det här är just när man bara kör off the top of one's head, så kommer man ju glömma bort en massa
Hyppie självklara. Hyppie och Mellberg
och en Jon-Arne Riise på vänsterbacken.
Känns rätt när du säger det så där, bara för att han är så tydlig som vänsterback just.
Ja. En högerytter.
Christian Eriksen kan få tassa in.
Ja, det kan
han få tassa in från vänster också i och för sig. Vi får se vad vi har med. Ljungberg vet jag ju att folk blir sur om man inte säger.
Ljungberg inte till vänster. Borde inte de ha varsin kant?
Ja, så.
Jari Littmanen ska ju in centralt.
Ja, då måste vi ha mycket mer bollsamlande mittfältare bredvid honom.
Stefan Schwarz.
Ja, han var ju inget bra i Sandel. Han var väl okej i Arsenal.
Vi ska ha Littmanen och...
Men det är också just, blir det på så här career achievement eller blir det på avtryck i Premier League?
Det är ju frågan liksom, det är ju...
I en ytterekvation så ska ju på allvar Anders Limpar med i alla fall.
Men sen, Littmanen, Limpar, Eriksen och Ljungberg.
Det går ju såklart. Och Limpar gjorde ju uppriktigt sagt, han gjorde ju sina bästa insatser innan det blev ombrandat i Premier League.
Ingesson.
Han var väl så där i Chef Wed. Jesper Blomqvist var Champions League men gjorde inget jättestort avtryck.
Nej, det gjorde han inte. Det var kul när han spelade, men ibland undrar man varför han var med.
Vilka är de bästa norrmännen egentligen? Solskjö såklart, men vad finns det med?
Flo var bra i Chelsea.
Vi har inga mittfält där liksom.
Ja, alltså Eivind Leonardsen, han var ju nyttig, men han ska väl inte ändå ha en plats i en elva.
Har vi några fler finnar? Nej, Det är ju hyppie.
Teemu Taini och spelade i 5-1 matchen Tottenham Arsenal. Bara det merits a place.
Jeskeläinen ska väl in på en andra spade där.
Ja, det var finska målvaktsundet där några år. När de hade så här 3-4 startmålvakter i Premier League. Antingen ja, helt otroligt. Och allt vad de hette.
Men på topp, då blir det Solskär och, ja, det och Zlatan.
Ja, ja, det är ju inte Henke Larsson ska...
Ja, Henke kommer ju inte med på något. Zlatan har ju både större karriär och större avtryck i Man United. Så det,
ja, det är klart. Nej, det är ju istället för Solskär. Då i så fall, men det är klart att Solskjaer ska vara där. Ja, det är mycket bättre.
Det går ju att pressa upp Littmannen på topp och i så fall säga att Solskjaer åker där, men då är det just bara
då spelar han 4-3-3.
Ja, jo, no, Ajax där Littmannen får diktera i Ajax. Det känns som att man har glömt något väldigt självklart. Så här, Brian Laudrup, hur värderar man Brian Laudrup utifrån den här kontexten?
Ja, det är väldigt väldigt bra fråga. Det är han klart att är på career achievement så ska han ju in före alla än utom Zlatan i stort sett.
Eriksen har gjort mer i Premier League då faktiskt. Jag tycker du måste staga upp kriterierna lite grann.
Mölby och
ja, men han spelar väl knappt Premier League. Han spelar bara Old First Division liksom.
Men han gjorde det bra.
Ja, så det finns något mål han gör. Kan det vara mot Norwich hemma? Det känns som att det kan vara mot Norwich hemma.
Mycket möjligt.
Han får bollen liksom allra längst ut i hörnet av straffområdet. Det kommer en studsande mot honom. Och det är en sån oerhört ren träff med precis där vristen övergår insida. Det går som en jävla missil upp i bortre krysset på The Kop. Kan det vara 89 kanske? Fantastiskt jävla mål. Vilken bollträff han hade. Jesper Olsen var ju Man United ifall vi ska skruva tillbaka klockorna för det Premier League. Men det ska vi nog inte.
Vi kan väl ändå konstatera att en nordisk elva vinner i ett sånt här,
lagen,
här.
Ja, det beror på ditt John Barnes Nordamerika.
Ja, från Jamaica och
dopade Nordamerika där. De är helt okej också i och för sig. Ja, ni får göra som ni vill med de här älvorna, kära lyssnare. Ta gärna ut fler.
Men det är så lagom öppen just för att det ska väcka reaktioner. Det är ju då man får reaktioner. Det är när man varit så luddig att folk blir förbannade på att kriterierna är fel.
Exakt. Jag har inga som helst problem med det. Jag hade en halvtimme att försöka få ihop några älver så att jag inte skulle bara ställa er helt, eller sätta er helt på pottan när ni kom in här och skulle sitta och försöka fabulera fram asiatiska som mittbackar. Ja, jag fick ju ha någonting. Jag tar några frågor före vi stänger för idag. Victor Ulander undrar, bästa smeknamnet på en Premier League-spelare? Psycho Pierce och Carlton Cole Can't Control är personliga favoriter. Och det är väl inte så jättegott om bra smeknamn. Det brukar ju vara nidramser från motståndare i sådana fall. Men Psycho Pierce är ju en klassiker. Den är ju bra alltså.
Den sitter ju där den ska sitta. Ja. Jag gillar ju alla Bobby Robson genererade smeknamn. Det här att Bobby Robson mot slutet inte längre hade någon aning om vad hans spelare hette. Och struntade i vilket också. Bara liksom få hitta på namn till så här Carl Court-figurer. Han kallade väl också konsekvent Carlton Palmer för Calvin Plummer. Och det gjorde att jag blev svag för att just Carlton Palmer skulle heta Calvin Plummer. Så jag nämner väl det som en outsider.
Jag gillade ju han som tränade... Fan, nu kommer inte på vad han heter. Som tränade Newcastle som kallade Johan Cabaye för kebab. Och han kallade ju Insomnia.
Ja, Charles Insomnia.
Han var ju fantastisk.
Joe Kebab.
Joe Kinnear.
Det var ju inget smeknamn. Det var ju för att Joe Kinnear inte
bryr sig.
The man don't give a fuck.
Riktigt alla korvar på grillen kanske. Tobias Eriksson undrar, hur mycket kommer klubbar ta efter den lyckade Kanté-typen på centralt mittfält med extrem löpkapacitet? Alltså hur mycket letar klubbarna efter en Kanté just nu tror ni? Med just för den där specifika rollen.
Jag tror att det finns någonting i att den kravspecen i mycket högre utsträckning kommer att utgå från Kanté än den har utgått från Makelele i alla dessa år. Det kommer inte längre vara så att bollvinnaren är statisk, patrullerar en 20 meters yta mellan mittcirkel och eget straffområde, utan det kommer förväntas finnas en mycket större reaktionsradie. Så ja, på så sätt tror jag att det är en relevant fråga. Ja. Men jag tror
att en sån här succé får den inverkan på hur klubbar scoutas.
Jävligt om det under Silly med att den klubben letar efter en ny, alltså det här kan vara ny. Alltså,
ja, men det är ju inte helt lätt att hitta Kanté, han är ju verkligen unik Kanté. Leicester försökte ju med det redan, de tog in han, jag kommer inte så vad han heter, hette han Mendy, han de tog in som den nya Kanté just, som knappt får spela. De spelar typ Aldo Martey när de ska ha en bollvinnare.
NDD menar du?
NDD,
nej, jag menar inte honom, jag menar honom de tog in i somras. Sen tog de in NDD
okej, jag fattar först. Ja, det gjorde det.
Ja, de tog ju absolut in någon dude från franska ligan som skulle vara den nya Kanté och som jag tror hette Mendy. Men som sagt, så lyckat var det, så lätt var det att hitta en lika. Ja, någon av de lite mindre franska klubbarna. Nu ska vi se här så att jag inte bara sitter och hittar på. Nampalys Mendy, också bara 1,68 lång, kom från Nice och var lyckad i Nice. Men bara för att man är en vuxen spelare så blir man inte en Golo Kanté.
Det skulle ha varit Mendy från Monaco istället. Det var
ja, han säkert som inne mitt fältare också.
Han hade kunnat vara överallt. Han är inte sliten i sig, va?
Henrik Hermansson vill att vi ska prata om Luke Shaw.
Som trots... Nu skulle han ju tydligen vara tillbaka i truppen mot Everton. Clear the air talks med Mourinho.
Som trots alla skador
som alla... någonsin har gjort, rensat luften förutom Zlatan då kanske.
Ja, det påstås ju vara så.
Han har ju tyvärr fått den där som någon spelare i alla Mourinho-lag verkar få, den hackkycklingsrollen. Jag vet inte varför han gör så här. Eller om det är en slump att det liksom blir så. Jag väljer ofta en spelare och hackar på denna på olika sätt. Och Luke Shaw, trots alla skador och trots alla liksom, spelare som varit avstängda och så vidare, så har han ju inte ens fått sitta på bänken. Och ja, vi får väl se för han, hur länge han blir kvar i den här klubben. Men om du säger, som du säger, han kanske finns med då ikväll.
Ja, det är de senaste uppgifterna som jag såg fladdrade förbi i alla fall. Och
men det är också,
de är än för länge för vaga och för icke-entydiga för att jag ska kunna dra några slutsatser.
Vi har också hört sådana saker som att han är liksom så långt ifrån resten av truppen rent fysiskt, att han är så ofitt och så på fel ställe både mentalt och fysiskt, att han liksom inte är ens uttagningsbar.
Ja, men det är ju ändå ett omdöme eller en beskrivning som ändå har återkommit från flera Mourinho, att han tycks vara svårtränad. Och det är lite märkligt, för när han kom fram så, det är inte så att han såg ut som ett fysiskt fenomen, men han såg ju ändå ut att ha lite sådär Gareth Baleska egenskaper i att det fanns liksom en 200 eller en 400 meters löpare där i. Nu verkar det inte vara så, utan det är ju fler coacher än Mourinho som beskriver honom just som...
Fan själv var ju det, var bland det första han sa när han kom till Manchester United.
Exakt, exakt. Så det finns nog någonting i att hans kropp inte är särskilt lätttränad, inte särskilt lätt uppbyggd. Och det är klart att det är ett problem, i synnerhet som den där rollen som ytterback, alldeles oavsett om det är ett 3-5-2 eller 4-4-2, kräver en allt högre arbetskapacitet för varje säsong.
Men facit hand är det ju fantastisk försäljning.
Ja, de har gjort några sådana.
Ja, det är helt sjukt egentligen alltså.
Sen går det ju verkligen där också liksom, ja, men summera så 15 senast, jag vet inte om vi ska dra 5 eller 10 år, kolla på vad de har sålt, konstatera att ja, de hade verkligen kunnat vinna Premier League ifall de inte hade behövt sälja. Så kan man i och för sig göra med många klubbar. Kolla på Tottenham, ja, men vi hade haft kvar Bale och Luka Modric. Ja, jo, då hade
kolla på West Ham för 15 år sedan eller 10 år sedan. Med det laget.
Men det finns ändå större fog att göra med Southampton.
Ja, verkligen. Sista frågan då före vi stänger. Gabriel Augustsson vill att vi ska lista smygfula spelare, alltså spelare som inte ses som fula men som ändå är det. Jag kastar in Dele Alli direkt. för det är fan med, han är fan med definitionen av en smygful spelare. En spelare med mycket så här teknik och flär och spela vackert och en, som också är en jävla fuling.
Ja, Ross Barkley på samma kvot, men det har blivit mer obvious.
Han är mindre och mindre smyg.
Ja, men Dele Alli är väl inte så mycket smyg heller. Nej,
inte längre.
Nej, men det försvann väl definitivt mot West Brom där förra våren han ändå klappade till Jakob i magen. Och det är ändå ett år sedan. Sen dess har den där skänttacklingen som var ganska svår att smyga med och en hel del annat.
Har vi några andra vi vill stoppa in där, sådana smygfula?
Alltså alla argentinare, just nu nämnde jag Claudio Jacoban, är typ
Agüero är en smygful jävel.
Finns i alla argentinare, det vågar jag ta med tusan påstå. Alltså, inklusive till och med Leo Messi, det finns där någonstans i, det är väl det de själva
kan. Jag skulle ha kastat in en Pochettino där.
Ja!
Han är en tränare, för att han, man ser ju ibland att han har skickat ut sina spelare med en order om att det ska smälla.
De kallar det väl Picardia Argentina eller något i den stilen, den där småfulheten. Ja, alltså, vi hade ju en han var definitionen av småful. Spurs värvade en ytterback från Ipswich för 15 år sedan som hette Maurizio Tarico. Såg ut som en sån här kerub liksom. Såg väldigt änglalik ut. Extremt smygful. Så är den typen som hade kommit fram i Estudiantes på 60-talet, där han haft med sig nålar ut på planen och stuckit dem i folk. Han var definitionen av den smygfula Premier League-spelaren, även om han inte
är. Men föredrar man det framför Rojo och bara flyger rakt ut med dobbarna före?
Alltså i grund och botten så gör man väl inte det.
Rojo är dum i huvudet. Ja, och det är ju skillnad på att vara dum i huvudet och vara ful.
Ja, men själv, alltså, det kommer man in på en diskussion som någonstans kommer kantra över lite grann och tangera allt det här med filmningar hit och dit. Just vad är man uppvuxen med? Hur värderar man fotboll moraliskt? Och är det verkligen bättre med benknäckeri än med filmningar? Nej, det är det väl inte. Men det finns ju någonting i ens skandinaviska fostran som man närmare till förståelse för den idiotiska tacklingen än knappnålen i ryggen på någon när domaren inte tittar. Men just när det handlar om argentinarna, där kan jag nästan just känna en beundran inför att de har gjort det till en konstform över så många decennier och just fått in det i precis alla produkter av sin fotbollsskolning. Att det spelar ingen roll hur mycket bollartist du är, du har det ändå i dig någonstans.
Hörrni, det var allt vi hann den här tisdagen. Tack Erik, tack Fredrik för att ni kom hit. Tack kära lyssnare för att ni har lyssnat. Och vi är tillbaka om en vecka igen.